välkommen till podden Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och min förhoppning är att den här podden kan ge dig en känsla av hopp. En känsla av glädje och stolthet att veta att du är bland dem som verkligen kan göra en skillnad i den här världen just nu. Att du kommer att se att det finns en väg. Det finns så många möjligheter. Det finns ljus i vår tids tunnel och ljuset är starkt. Och framförallt så hoppas jag att du blir påmind om känslan av samhörighet. En känsla av att tillhöra den universella familjen. Den mänskliga, fantastiska familjen som har så många gåvor. Att tillhöra Moder Jord och allt levande. Och att du ska känna att vår närvaro och det som vi kan bidra med verkligen betyder något. Det är att vandra skönhetens väg. Varmt välkommen till det tredje avsnittet av podcasten Skönhetens väg. Idag kommer jag att prata om flera nivåer av medvetande. På Skönhetens väg så pratar vi om just de flera nivåer på medvetande. Och som du säkert förstår så gör ju det här inga anspråk på att besitta några rent objektiva sanningar. Även om det vilar på vetenskaplig grund så är det ju framförallt en personlig upplevelse som jag delar här. Skönhetens väg är ju en riktning att gå, en filosofi och ett perspektiv som har förändrat mitt liv och många andras från grunden till det bättre. Så som sagt, det som jag presenterar nu är ingen vetenskaplig avhandling, utan mera en ärlig berättelse från hjärtat om att möta sig själv och de erfarenheter som jag har gjort på vägen. Så en av de grundläggande principerna när vi pratar skönhetens väg och ett medvetet liv, det är just den visdom som finns i världens alla traditioner, oavsett religion. Så säger man att det vi har gemensamt är att vi alla är en. Och av den anledningen så pratar jag ofta om vi istället för jag när jag pratar om skönhetens väg. Och du kanske inte alls känner igen dig i vissa delar. Men jag tänker att vi är en del av samma mänsklighet och vi är på den här resan tillsammans. Så när du lyssnar, ta till dig det som intuitivt tilltalar dig. Och det som inte är i samklang med din egen sanning, det lämnar du därhän. För det som jag presenterar nu, det är skönhetens väg som väver samman tidlösa traditioner från världens urfolk med aktuell forskning, med västerländsk psykologi, så som vi har fått lära oss den. Och tanken är att göra oss medvetna om att vårt västerländska perspektiv inte är det enda sättet att se. Så att syftet är ju att vägleda oss att komma i kontakt med det vi kallar vår egen själ. Att höra själens kallelse och svara på den. Just själen är en av de här nivåerna av medvetande som jag ska prata lite mer om längre fram idag. Men svaret på frågan hur vi ska leva våra liv, det finns ju bara en som kan svara på den, och det är vi. Och att vandra skönhetens väg handlar om att möta det som står i vägen och se till hur vi kommer runt det för att kunna möta det eviga, det sanna och det heliga inom oss. Och här finns inga mästare, här finns inga gurus, här finns inga färdiga svar, utan vi hjälper varandra att höra rösten av vår egen sanning. Så jag skulle vilja göra en liknelse när vi börjar leva ett medvetet liv och vandra skönhetens väg. Det är lite grann som att köra bil. Att ska vi lära oss köra bil så behöver vi baskunskaper om hur bilen fungerar. Alltså vill vi leva ett medvetet liv så behöver vi grunderna i hur kroppen fungerar och hur kropp och medvetande hänger ihop. Men vi behöver inte ha kunskaper på nivån av en läkare. Alltså vi behöver inte kunna förklara i detalj hur bilen fungerar för att kunna köra den. Och det behöver ju inte körskolläraren heller. Den som behöver förklara i detalj, det är ju biltillverkaren som har det ansvaret. Men om du tänker att vi ska lära oss någonting nytt och lära oss att köra bil, så är det ju körskolläraren som har ansvaret att lära oss grunderna för att köra bil i stadstrafik, i rusning, för att kunna köra under kylt regn eller för att ta sig igenom en snöstorm i Norrland. Och hur vi verkligen lär oss köra bil i halka, i snöstorm, det är ju bara vi själva. Men det underlättar ju om vi har någon som har erfarenheten med oss på vägen. Och vad jag menar med det här, det är att när jag pratar om skönhetens väg så är det inte rocket science, det är inte hjärnforskning. Även om det finns vetenskaplig grund till det jag säger. Utan skönhetens väg handlar ju mer om hur vi manövrerar, hur vi använder vårt medvetande till det högsta bästa. Så att det är avancerad stadskörning, det är hur vi tar oss fram i snöstorm utan att köra fast på nivån av medvetande. När jag pratar om skönhetens väg så pratar jag ofta om de fyra riktningarna. Vi pratar om att skönhetens väg tar oss genom de här fyra nivåerna av medvetande. Och att det också handlar om fyra krafter som hänger ihop med de fyra väderstrecken. En liten kort introduktion till de fyra riktningarna, de fyra krafterna. I det som vi kallar för söder, där handlar det om att lära sig släppa taget. Att släppa gamla mönster, släppa gamla historier. Som ormen ömsar sitt skinn så att vi kan vandra mjukt på jorden. Så att vi lär oss att känna moder jords hjärtslag, höra hennes röst. Den riktning och den kraft som vi kallar för väster, den liknar de stora kattdjuren som är högst i näringskedjan och faktiskt kan leva fri från rädsla, vilket vi också kan. När trollen som är rädslans röst, när de trollen spricker i ljuset av vårt högre medvetande, när vi får högre kunskap och mer tillit, så smälter rädslan. Och den tredje riktningen, eller kraften, det är norr. Där vi säger att vi dricker livets nektar. Där vi verkligen kan sätta ord på vår vildaste längtan. Vår vildaste längtan, inte vår milda längtan. Och att vi sen i det vi kallar för öster, den sista riktningen då, att vi säger att vi flyger med örnen och kondoren, att vi flyger ovanför stormen, flyger ovanför draman och konflikter. Vilket innebär att vi inte bara resonerar utifrån våra egon och vårt eget bästa, utan faktiskt kan se det högsta möjliga perspektivet, inte bara för mig och mina närmaste, utan för allt levande, och dessutom se minst 7 generationer framåt. Och att utifrån det perspektivet kunna samskapa med livet självt. Det är de fyra riktningarna på skönhetens väg. Men jag ska gå in lite grann mer på det här med medvetande. Och att det också finns det som jag kallar för fyra nivåer av medvetande. Men innan vi går in på det så behöver vi beröra ordet för de traditioner och principer som praktiseras runt om i världen i traditionella samhällen och hos urfolk. Det kallas med ett övergripande ord för shamanism. Och det här är ett ord, ett begrepp som väldigt många har förutfattade meningar om. Jag använde ordet shamanism tidigare, men när vi vet bättre så gör vi bättre. Det är nämligen så att ingen av de lärare som jag har arbetat med har någonsin kallat sig själva för shamaner. Shamanism är det ord som används i västerländsk kultur för att övergripande beskriva andra folks traditioner, oavsett vilken del av världen som de kommer ifrån. Det är alltså ett ord som antropologer använde för att beskriva utifrån. Och i och med att det är ett ord som inte kommer från en själv, det är en etikett, så vill inte jag använda det heller. Men jag vill använda det nu bara för att beskriva vad det är vi pratar om. För det finns kärnan av kunskap i det här, det är att ordet shaman kommer från Sibirien och betyder den som ser. Och att de som vi i västerländsk kultur kallar för shamaner är de som ser mellan den värld som vi upplever med våra sinnen och ser också den värld som inte är synlig, alltså världen av energi. Och man pratar också om, man säger uttrycket vandra shamanens väg, att det inte är någonting som vi själva kan välja. Att det är en kallelse som vi får inifrån oss själva. Att det är en del av vår livsväg. Och den här typen av kunskap har ju praktiserats över hela världen. Och även om kunskaperna inte längre finns kvar i vår del av världen, så har vi ändå alla haft förfäder och förmödrar som praktiserat den här typen av kunskap. Så därför så våra kroppar, våra cellminnen finns ju kvar. Alltså vi har alla förmågan att lära oss kommunicera direkt med naturkrafterna. Förmågan att förnimma livsenergi även om vi inte ännu kan se den med våra fysiska ögon. Så att när jag pratar om att vi väcker krafter längs skönhetens väg, så är det vi väcker upp vårt medvetande. Och med att medvetenheten att livet rymmer så mycket mer än det som vi har fått lära oss här i västvärlden. Så att kunna hjälpa andra människor med hjälp av direkt kommunikation med naturkrafterna. Den kunskapen, det är ju inte ett begrepp som finns i vår kultur. Även om, som jag sa, att man har mer och mer börjat prata om det som kallas shamanism. Men det finns väldigt många betydelser i det. Men de flesta av oss, när vi växte upp, så visste vi inte vad det här var överhuvudtaget. Vi visste inte ens att det existerade. Möjligen att vi fick lära oss att det var någon form av vidskeplighet eller kvacksalveri. Men idag, på 20-talet, så finns ju yoga, mindfulness, akupunktur, healing, andra så kallade alternativa metoder inom hälsa och andlighet. De finns ju i varje svensk småstad, även om vi inte har vuxit upp med det som självklart. Och det som ofta händer oss i väst, det är ju att vi får den universella kallelsen från livet självt att välja på nytt. Vi blir sjuka. Sjukdom är en kallelse från själen, från vårt eget inre, att det är dags för expansion. Och för väldigt många så innebär ju det här att man söker sig till en mer andlig livsväg. Man är mer öppen för alternativa sätt att hela sig själv. Och för många så blir det också en kallelse att så småningom hjälpa andra att göra detsamma. I Anderna i Sydamerika, där visar sig kallelsen från livet självt att de som har ett livsval att bli lärare eller helare, de blir träffade av blixten. Eller överlever en svår sjukdom. Det är det man traditionellt pratar om en kallelse från livet självt att bli helare. Så att komma tillbaka efter en allvarlig utmattning eller att ha blivit fri från cancer, det är västerlandets form av blixtnedslag som är det som ger oss möjlighet att se att det måste finnas ett bättre sätt att leva än det som ledde oss till sjukdom. Det kan ju också såklart vara andra former av livskriser, att någon närstående dör eller en oväntad separation är ju också former av de här kallelserna. Men när vi börjar söka, när vi får den här kallelsen och börjar söka efter andra sätt att leva, så möter vi ofta det som jag kallar för de universella andliga principerna. Det är alltså inte en religion utan mer en livsfilosofi och ett sätt att leva. Istället för att prata om ordet shamanism så brukar jag hellre använda ordet jordnära andlighet. Och det är en filosofi som egentligen är precis tvärtom den som vi har fått lära oss. Relationen till naturen idag, den filosofi, den tanke, det agerande som i västvärlden är reglerat i lag vad det gäller naturen, det är ju att naturen är egendom. Djur är människors egendom. Naturen är inte bara näring och mat och värme, utan det är resurser för vår bekvämlighet och rikedom som vi har rätten att göra vad vi vill med. Relationen till naturen idag bygger alltså på ett tankesätt reglerat ner på detalj i lagen att vi kan äga naturen. Eller rättare sagt kanske att några få av oss kan äga naturen. Och om det ens är möjligt att äga naturen är ju verkligen någonting vi kan diskutera. Men så ser filosofin ut i västvärlden idag. Och jag tänker att det här är en av anledningarna att vi känner att det här skaver. Därför att när vi kommer i kontakt med de universella andliga principerna så känns de mer rätt. Intuitivt mer rätt. Det här är alltså principen om att allt som existerar i naturen är levande. Att allt levande har en själ och ett medvetande. Att allt levande kommunicerar och att vi kan alla lära oss att uppfatta dess budskap. Tanken att allt levande är en del av samma livskraft, av samma livsenergi som till sitt yttersta beståndsdel, som vi kan förklara det idag, är rent ljus. Och kunskapen att vi människor, vi kan lära oss inte bara att hur livskraft rör sig och fungerar, utan att även att se, att känna och förnimma livsenergi direkt. Det är möjligt för oss människor att lära oss det. Det är också tankesättet att allt levande är ett och hör samman. Vilket man ibland använder metaforen livets väv eller livets flod. Det förhållningssättet, alltså den uttalade medvetenheten om att allt som vi gör i livets väv påverkar alla. Det som vi häller i livets flod blir det vatten vi själva och våra barn ska dricka. Det är också insikten att varje levande varelse, även om vi alla är en, så är vi samtidigt unika. Vi har en uppgift, en funktion som bara vi kan göra. Att allt levande på planeten bär sin egen medicin. Och ordet medicin i den här bemärkelsen, det är ett ord som betyder helig gåva. Att den medicin som vi bär, våra kunskaper, erfarenheter, fallenheter, är någonting som är till det högsta bästa för livet självt, och det är någonting som ska delas med andra omkring oss, inte behållas för oss själva. Det är också principen att alla föreställningar om att vi är åtskilda från andra livsformer, att vi är åtskilda från jorden, solen, stjärnorna, andra levande varelser, att det faktiskt är en illusion. Som Einstein faktiskt sa, att det är en optisk illusion, även om den är väldigt trovärdig. Det var den här insikten. Och vägen till att lära sig uppfatta livsenergi eller att kommunicera med andra levande väsen, det är att gå genom direkta upplevelser i form av kommunikation, uppenbarelser. Att medvetet lära om att gå bortom intellektets begränsningar. Då kan vi också få kunskap och kontakt med vår egen intuition, med vårt inre seende och vår inre visdom som förbinder oss med allt levande. Och den kunskap som kan förmedlas intuitivt till oss, den kommer från en kraft som vi alla är en del av. Och kärt barn har många namn. Vi kan välja att kalla det här kommunikation med vårt högre medvetande. En del tillskriver det här från andlig kommunikation med andliga hjälpare. Man kan säga att man har kontakt med änglarna. Andra säger att vi har kontakt med moderjord själv eller det gudomliga. Men vad vi än väljer att benämna det, så handlar det om livets egen kraft som vi alla är en del av. Och när vi pratar om de här tidlösa principerna så tänker vi kanske på helare i traditionella samhällen. Att helaren och de som ser mellan världarna är någon som kan bota sjuka. Men det är ju faktiskt bara en av många uppgifter. Framförallt var och är både i traditionella byar som i vår värld idag, så är de som ser mellan världarna och kan se till det högsta bästa för allt levande, det är den viktigaste uppgiften. Alltså att när en helare i en by hjälper de som är sjuka, så jobbar de inte bara för individens räkning. Inte bara för att göra den enskilde frisk, utan för att återställa balansen, återställa harmonin. Verkar alltså för hela familjen, hela byns räkning. Och sätter en intention om att se till det bästa för alla. Man återställer harmonin i hela byn i det här exemplet genom att hjälpa den enskilde att göra detsamma. Och när vi säger att vi vandrar skönhetens väg i Sverige på 2020-talet, så innebär det här egentligen att vi ger oss i kast med samma uppgift. Det är inte alla som väljer att lära sig helande metoder för att hjälpa enskilda och sjuka. Men alla som svarar på livets kallelse verkar ju för hela världen. Och vi vet att vi återställer balansen i vår omgivning genom att återställa balansen inom oss själva. Alla som jag har träffat som har vandrat skönhetens väg kan vittna om att vårt personliga helande, vår önskan om ett mer medvetet liv, det påverkar också våra närmaste relationer till det bättre. Alla upplever också att de värnar mer om sin närmiljö när man lär sig att värna mer om sin egen livsenergi. Det återupprättar kontakten med djur som vi kanske aldrig haft en närmare relation med, alltså till exempel insekter eller ormar. Att vi kan se dem som allierade och som budbärare. Att möta djur är ju att möta naturen och livet självt. Och när vi till exempel en gång väljer att öppna fönstret för att släppa ut en geting, då är ju frågan om vi någonsin kommer kunna döda en geting igen. Vår relation förändras. Och vi börjar se djuren med mer respekt. Vi skapar också en mer medveten relation till maten som vi äter. För när vi har en relation till ursprunget från maten vi äter, så visar vi mer tacksamhet. Och det är väl ganska självklart att när jag äter fisk som jag vet har simmat i älven där jag bor, eller när jag vet vilken gård som köttet jag äter ifrån kommer ifrån, det är klart att jag känner mer tacksamhet. Och det här blir kanske mest tydligt när man vänder på det. När man äter fiskpinnar i kartong från affären och inte har en aning om varifrån det kommer. Det blir så tydligt hur separerade vi är från livets grundsten, alltså näringen från moder jord. Så skönhetens väg visar oss medvetenhet på alla plan. Och det som vi alla har som gemensamt mål är ju att så långt det är möjligt kunna dela kunskap. Att kunna se situationer utifrån flera perspektiv. Och att kunna göra det utifrån att vi har en större och mer medveten respekt för allt liv. Det gör att vi kan bistå genom att lyssna utan att döma. Vi blir ofta de som andra vänder sig till för att få råd eller bara öppna sitt hjärta. Just för att människor känner intuitivt att vi inte dömer. Utan att vi också kan vara till hjälp, vi kan vända och vrida på frågor och situationer så att det som är dolt och omedvetet för andra blir medvetet. Och vi kan se att när vi hjälper någon annan och när vi ser till allas bästa så vet vi att, att vi gör det för alla, för vi alla är en. Och just det här är ju kärnan i ett medvetet liv, att verkligen ha en önskan och intuition att vara till hjälp och se det högsta bästa för alla. Eftersom vi alla delar samma livskraft. Och det här gör vi ju genom aktivt arbete, att vi faktiskt tar ansvar. För ofta kommer vi till ganska krassa tankar vid en livskris eller en allvarlig sjukdom. När vi tittar i backspegeln så ser vi att vår del i det hela är att vi kanske inte har tagit fullt ansvar. Och när vi inser det så börjar vi reflektera över vårt liv, över vårt beteende och tänker att det måste finnas ett annat sätt, ett bättre sätt. Och i den insikten så får vi tillgång till modet att syna alla våra så kallade sanningar och släppa taget om tankar som inte tjänar oss. Och den här vägen, den förändrar oss ju i grunden. Därför att det som händer, det är att vi går från ett liv som har handlat om att kontrollera rädsla till att istället leva ett liv, en medvetenhet som är baserad på tillit till livet självt. Och att våga känna kärlekens kraft. Så att leva medvetet har inte det minsta med intellekt eller intelligens att göra, utan handlar bara om vår egen villighet till förändring. Så det vi lär oss på den här resan, hur vi lär oss att navigera genom snöstormen, köra i avancerad stadstrafik, det är ju att vi börjar observera oss själva. Vi kan se situationer ur olika perspektiv, vi kan reflektera och prata med andra om oss själva och vårt liv. Det ger oss en mer flexibel självkänsla. Vi bryr oss inte längre så mycket om vad andra tycker och tror. För det är inte rädslan att vara andra till lag som längre styr oss. Utan just att vi är här för att vara sant hjälpsamma. Vi inser då att våra tankar och känslor inte är sanningar. Gamla tankar och känslor, just det här, vad ska andra tycka och tro om mig? Det var grunden för vår verklighet tidigare, men det är det inte längre när vi hittar en plats inom oss själva där vi faktiskt kan se ett högre perspektiv. Där vi kan reflektera vad vi tänker, vad vi känner och varifrån de här tankarna och känslorna kommer. Att det här faktiskt är gamla program, gamla erfarenheter som går på repeat. Så att leva medvetet handlar absolut inte om att undertrycka sina känslor. Absolut inte. Du kanske har hört ett uttryck som på engelska: You can't heal what you can't feel. Vi kan inte hela det vi inte kan känna. Så att alla känslor måste få plats. Men vi agerar inte i affekt och låter känslan styra beslut eller undertrycker, utan har modet och styrkan att sitta med våra känslor. Vi kan sitta med dem därför att ett medvetet liv innebär att kunna mentalt leva här och nu. Att se glädje och skönhet i nuet och verkligen göra aktiva val att vara närvarande för att fullt uppleva stunden här och nu. Det handlar om acceptans, att tillåta nuet med allt det är. Även om det just nu är plågsamt obehagligt, så vet vi att obehag går fortare över om vi inte försöker fly. Utan hellre ser det från olika håll och hanterar det för vad det är. Så med medvetenhet kan vi också reflektera och formulera vad som är viktigt för oss. Och därigenom agera med mer övertygelse. Och lite paradoxalt så kan det här ofta se ut som att den som lever ett medvetet liv lever ett väldigt stilla liv i det yttre. Det kanske inte händer så mycket, för den som är medveten är ofta nöjd i det som är. Däremot har den som lever medvetet väldigt rikt och väldigt rörligt inre liv. För vi får kontakt med alla våra känslor, alla våra tankar. Så att vi kan ha lätt till tårar, men vi kan ha lika lätt till skratt och pendla väldigt snabbt däremellan och framförallt inte ta oss själva på så stort allvar. Och livet blir så mycket lättare då. Och det går såklart inte över en natt att förändra gamla begränsande tankemönster, gamla rädslor till ett fullt medvetet liv. Som bilkörning, igen, det krävs övning, det krävs vilja och framförallt villighet att göra jobbet. Ge sig ut i den där stadstrafiken i rusning. Våga lita på att vi kan hantera halka vid underkylt regn. Men för det krävs ju en grundutbildning. Det krävs ett körkort att vi vet vart vi ska börja. För det finns ju ingen människa på jorden som endast lever i medvetenhet, utan alla ramlar vi längs vägen tillbaka. Men när vi har verktygen, när vi har kunskapen, övningen och det till slut börjar sitta i ryggmärgen, så blir det lättare att hitta tillbaka till balans och medvetenhet för varje gång. Så det är klart det finns många vägar, och skönhetens väg är bara en av många. Men om den kallar dig, så har du hittat en väg att börja gå. Och de här fyra riktningarna som jag nämnde lite kort, livets fyra grundläggande krafter och de fyra nivåerna av medvetande, det blir vår karta och kompass. Så när vi nu ska prata om fyra nivåer av medvetande, så säger jag det om och om igen. Att det här är ingen vetenskaplig sanning, utan en förklaringsmodell av ett väldigt komplext system. Men för mig så har det varit väldigt stor hjälp att se på kroppen, själen och sinnet och anden som dimensioner av medvetande. Det är alltså absolut inte något anspråk på en sanning, utan ett sätt att beskriva det som vi till vardags pratar om som kropp och själ och hur det här hänger ihop. Så det är alltså fyra nivåer av medvetande, och fyrtalet är så genomgående i naturens krafter att vi har fyra väderstreck, vi har fyra årstider, vi pratar om fyra elementen, jord, luft, eld och vatten. Och den första nivån av medvetande, det är vår fysiska kropp. På engelska body. Den fysiska nivån av medvetande, det är ju just materia. Den fysiska kroppen så som vi förnimmer den med våra fem sinnen. Den fysiska nivån är ju där det energimässigt är trögast att förändra. Alltså när vi pratar ljus och materia, så på kroppsnivå, den fysiska nivån av verklighet, så är ljuset hårdast bundet som materia. Det sitter hårdast fast och därför trögast att förändra. Och språket på den här nivån, kroppens medvetande nivån, det är ju just materiens. Det är atomer och molekyler, och de lagar som gäller är ju fysikens lagar, så som vi har fått lära oss. Och när man förknippar den här nivån av medvetande med element, så är det som är förknippat med kroppen är jorden. För vår fysiska kropp är ju en gåva från Moder Jord. Kroppens byggstenar kommer några från stjärnorna, men framförallt från jorden. Och medicinen, den heliga gåvan på den här nivån av medvetande, det är ju mat, motion. Och medicin i form av örter från Moder Jord, som är läkemedel som helar, förändrar på fysisk nivå. Helande på kroppens nivå står ju väldigt nära kontakt med jorden. Och förankringen i hjärnan är ju liksom nervsystemet som styr vår fysiska överlevnad. Och kroppen kan man säga att den är förknippad med riktningen söder. Och det är också förknippat med kraftdjuret ormen, som jag nämnde, att när man pratar om riktningen söder så pratar vi om att släppa taget, så som ormen ömsar sitt skinn. När vi pratar om kraftdjur så är det för att de representerar aspekter av vår personliga kraft som vi inte riktigt är medvetna om. Så det var lite kort om första nivån, vårt kroppsmedvetande, body. Jag använder de engelska orden därför att det är lättare att sammanfatta när vi kommer till den här nivån, the mind. Ordet mind på engelska översätts som sinne, men är ändå en ganska fattig översättning, för den här nivån omfattar egentligen vårt medvetande för tankar och känslor, och det är också nivån av beslut, och det är också nivån där de andra nivåerna medvetande möts. Alltså mindet är ju plattformen för vår medvetenhet. Det är den här nivån som är vattenytan. Här kan vi dyka ner och nå vårt eget omedvetna, men det är också här vi känner kroppen, energin som kommer till medvetande. Så att vi pratar ibland om medvetandets sjö, alltså en plats där vi kan föreställa oss att vi sitter vid vattenytan och betraktar vårt medvetande när vi är i meditation. Så att nivån av mind, för att sammanfatta, det är plattformen där vi kan komma i kontakt med de andra nivåerna av medvetande. Det jag sen ska komma till, själens nivå och andens nivå. Men som sagt, nivån av mind, sinnets nivå, där är elementet såklart förknippat med vatten, det här redan nämnt. Och det är den nivå som vi medvetet kan förändra. Det är det, kanske det allra viktigaste. Att det här är arenan där förändringen sker. Vi förändrar våra tankar, så förändrar vi allt. Förändrar våra tankar så styr det vårt beteende. Resultatet blir ett helt annat. Så att sinnets nivå är den nivå som vi medvetet kan förändra för att komma i kontakt med alla nivåer av oss själva. Det är också här på nivån av mind som vi lär oss att kommunicera med allt levande och ta emot budskap från högre nivåer av medvetande. Så medicinen på den här nivån av medvetande, det är ju att lära sig mental träning. För i alla traditionen världen runt så betonas vikten av att kunna stilla vårt sinne, stilla the mind, med olika former av meditation. Och du kanske har hört talas om begreppet water mind. Det kommer ju från österländska traditioner. Man pratar om det i kampsport. Alltså fritt översatt så är ju water mind att ha ett sinne som vatten. Vilket ungefär innebär att när medvetande är som stilla vatten så reflekterar det verkligheten som den är utan att döma. Men så fort vattenytan eller medvetandet får krusningar så börjar vattnet bara reflektera sig självt. Alltså så fort vi är upprörda, så fort vi är distraherade, så kan vi inte längre se verkligheten som den är, utan allt vi ser är spegelbilder av oss själva. När vi är upprörda så dömer vi, och den vi dömer, det är oss själva. För oss själva är det enda vi egentligen ser när vi inte är i harmoni. Harmoni är vad som krävs för att uppleva alla dimensioner av liv. Så medicinen på nivån av mind är således meditation, mindfulness, mental träning. Och minds språk och uttryck är ju såklart ord. Och i vår tradition här i väst så är det de här två nivåerna medvetande, kroppens nivå och the mind, body mind, det är de nivåerna som vi känner till. Så det här som jag nu har pratat om, att det skulle finnas en själ och en ande, det är ofta någonting man betraktar som religiöst, alltså som någonting som vi kan välja att tro på eller inte. Och här finns den stora skillnaden mellan västerländskt tänkande och det förhållningssätt som jag beskriver här på Skönhetens väg. Och här finns också förklaringen till den här dragningskraften och längtan som så många sökare i vår tid ger uttryck för. Alltså en övertygelse att det måste finnas andra sätt att leva. Mer hållbara sätt att leva, men också att det finns någonting mer bortom vår fysiska kropp. Att det finns någonting mer bortom våra tankar och vårt medvetande. Man kan beskriva det som en känsla av att känna att ens medvetande, det är som en dator med enorm kapacitet som vi bara använder för att surfa på nätet med. Att de här chattrande tankarna och tillfälliga känslorna som ständigt ska ha uppmärksamhet, det kanske egentligen döljer någonting större. Att det finns en gåva där, någonting vi anar men inte är på fattig. Så när jag började vandra den här vägen så brukar jag säga att det var som att livet gick från svartvitt till färg. Därför jag insåg att det var kontakten med min egen själ som jag saknade. Och själen, the soul, vår eviga själ, det är alltså den tredje dimensionen av medvetande. För där vi kan lära oss att stilla vårt medvetande från det här chattret, kan sitta med våra känslor och låta dem vara och passera, så kan vi så småningom höra en annan röst mer och mer tydligt. Det här är kallelsen från vår eviga själ. Den dimension av vårt medvetande som levt hundratals, tusentals liv förut och samlat medvetna erfarenheter för att fullfölja sitt uppdrag i den här tiden, i det här livet. Det här är den dimension av vårt medvetande som sen kommer att fortsätta sin resa när vi lägger kroppen åt sidan. Den bästa liknelsen är att se själen som vår individuella solstråle som kommer från anden som är solen. Eller att själen är snöflingan som med sin unika skönhet inte liknar någon annan, men som så småningom går tillbaka till vattnets ande. Själen förknippas med elementet luft. För precis som vinden är våran själ, den är mjuk, den är rörlig och även om vi inte kan se den med våra fysiska ögon eller vårt vardagsmedvetande så kan den verkligen blåsa upp till storm och knuffa oss framåt på vår väg. Det är själen som vill att vi utvecklas. Och själens språk går bortom orden. För själen kommer igenom och kommunicerar i bilder, genom musik, genom konst. Och vi kommer i kontakt med den när vi är med om ceremonier och upplevelser som går bortom orden. Så själens medicin, det är alltså gåvor från anden som de kommer till uttryck genom oss utifrån vår individuella kallelse. Utifrån vad vi har fallenhet för. Många har det för konst och musik eller ceremoni. Men den talang eller skapande kraft som vi älskar och vill ge uttryck för, det är själens medicin. Så själen är alltså vårt individuella uttryck av spirit, anden, som är källan till allt liv. Det här är den fjärde dimensionen av medvetande som vi pratar om på Skönhetens väg. Spirit, anden, källan till allt liv, det ursprungliga ljuset, vår yttersta beståndsdel. Den dimension av oss som aldrig lämnat himlen, om man uttrycker det så. Livets kraft, så som det kommer till uttryck genom oss. Den del av oss som vet att den här upplevelsen av separation från andra och annat liv bara är en illusion. Så elementet som förknippas med anden, det är elden. Alltså den kraft som omedelbart transformerar och förändrar. Och andens språk är detsamma som dess medicin. Det är villkorslös kärlek och rent ljus. Och det här språket kommer ofta till uttryck genom sånt som vi kallar mirakler. Ibland kallar vi det för slumpen också, men det är det som vi upplever men inte kan förklara. Och eftersom andens nivå består av ren energi, du minns när vi pratade om body så sa jag att det var den nivå där det var trögast att förändra, därför att energin är bunden i materia. Och då är spirit den nivå där det är lättast att förändra. Därför att den här nivån består i princip av ren och rörlig energi. Så att när förändring sker på den här högsta nivån och kommer ner liksom i vår materiella värld, så transformerar den väldigt fort även i det fysiska. Och det är därför vi ofta säger att vi upplever mirakel. Och det här är också det bästa sättet att förklara. Nu får vi återigen gå till Einstein, för jag tror att det var han som konstaterade här att problem kan inte lösas på den nivå där de uppstod. Alltså, när vi har problem med och har fastnat i tankevurpor, så behöver vi ta själen och andens nivå till hjälp för att komma till ett högre medvetande. Och just det, när vi tar andens högsta nivå, ren energi, till hjälp, så kan vad som helst förändras. Och de här fyra nivåerna av medvetande, det är universellt. Allt levande omfattas av de här dimensionerna, även om allt levande kanske inte kan kommunicera som vi. Och om vi tittar på en människas kropp, så kan de här nivåerna av medvetande liknas vid ryska dockor. Alltså, det kanske ser ut som att livsenergi är någonting som strålar ut från kroppen. Alltså att det är kroppen som är källan till livsenergi. Men det är faktiskt tvärtom. Den yttersta nivån av ren energi, det vill säga anden, den håller som en matrix, en matris för de här tre inre fälten. Det är den yttersta, den största av de ryska dockorna är spirit. Anden håller hela vårt väsen, hela vår själ, vårt sinne, vår kropp, och det gudomliga lämnar oss aldrig. Innanför finns själen, det individuella uttrycket av anden, som håller vårt sinne och vår kropp. Och det här förklarar ju att både sinnet och kroppen blir lättare och gladare när vi kommer i kontakt med vår själ. Och sen är det sinnets nivå som håller den fysiska kroppen. Man brukar säga mind over matter, alltså att tanke föregår materia. För det är faktiskt så att hur vi mår kroppsligt, det speglar ju egentligen hur vi mår mentalt och känslomässigt. Och i vilken utsträckning som vi faktiskt har kontakt med vår själ, och hur vi har kontakt med anden och livet självt. Så om vi verkligen vill förändra våra liv i grunden och komma i kontakt med vår själs kallelse och känna oss omslutna av den här andens villkorslösa kärlek. Om vi behöver leva ett medvetet liv och ha den bästa möjliga fysiska hälsan i den här kroppen så långt det är möjligt, då behöver vi verkligen ha kontakt med alla fyra nivåer av vårt eget väsen. Så skönhetens väg är vad vi kan lära oss när vi ger oss ut på den här resan mot ett mer medvetet liv. Det är att vi lär känna de här fyra nivåerna av medvetande. Lär känna oss själva och livets alla dimensioner så som de kommer till uttryck genom oss. Jag skulle vilja avsluta med att dela en tanke med dig som utmanar det västerländska tänkandet. Frågan vi ofta ställer oss, det är ju hur ska vi göra och vad ska vi göra? Jag lyssnade en gång på en lärare från Peru som sa att vi människor har 50% av kraften att påverka det som sker när vi gör allt vi kan. De övriga 50%, de tillhör anden. Det här innebär alltså att i allt som vi gör behöver vi samskapa med anden, med livet självt för att få de resultat som är bäst för alla. Det här med 50% innebär att även om vi gör allt vi kan, vi tycker att vi gör 100% av vad som är mänskligt möjligt för att nå ett mål. Men då har vi ändå bara åstadkommit hälften. Om vi inte lämnar över och tar emot andens hjälp. De flesta av oss som är uppvuxna i väst, vi har aldrig tänkt på det här sättet. Vi är så präglade av tanken på att förväntas klara oss själva och att vi helst inte ska be någon andra människor om hjälp. Och då ska vi ännu mindre be högre makter om hjälp. Makter som vi knappt vågar tro på att de finns. Men min erfarenhet är att det verkligen är så. Och om vi kopplar det här till de fyra nivåerna av medvetande, som jag sa, här i väst så lever vi mest på de första två, alltså body och mind. Vi lever och verkar och skapar med vårt sinne och med vår kropp. Men även om vi gör vårt bästa på mental och kroppslig nivå så är det ändå bara hälften. Vi behöver lämna över till de högre nivåerna av medvetande. Och min erfarenhet, jag försöker verkligen att praktisera det här när jag förstod vad det innebär. Och leva och arbeta utifrån den här principen. Just det här att jag gör min del så gott jag kan. Men sen behöver jag tillåta mig att lämna över resultatet och utfallet till livet självt. Som kan se det högsta perspektivet som jag själv inte har. Och med de tankarna lämnar jag dig idag. När vi gör vårt bästa, när vi gör allt vi kan, så har vi ändå bara gjort hälften. Den andra hälften kan vi inte göra. Utan vad vi kan göra är att tillåta oss att lämna över. Att låta livet självt verka genom oss och för oss. Att livet självt kan ta ansvar för utfallet, för bara livet kan se det högsta perspektivet som jag själv inte har. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att du har en fantastisk dag.